Hallå! Välkommen till Stadsrättspodden. Med mig idag så har jag Elisabeth Fura och Karin Åhman. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Elisabeth, du har haft många häftiga och tunga juridiska roller. Bland annat som tidigare domare i Europadomstolen. Du har varit chefs-JO, advokat, ordförande för Advokatsamfundet. Väldigt många inspirerande uppdrag. Så vi är väldigt glada att du är med oss här idag. Nu är du ordförande för Sveriges första sannings- och försoningskommission. Sannings- och försoningskommissionen för Tornedalinge, Kväner och Lantaläset. Det ska vi prata om idag. Välkommen.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Kul. Och Karin, du är professor i statsrätt här vid Stockholms universitet. Och du träffar ju studenterna dels som lärare och också som kursföreståndare. Mm. Det är jättekul att ni är med mig här idag. Just idag så ska vi som sagt prata om staten och minoriteter. Och där finns ju många olika definitioner och distinktioner och så kanske har med sig. Vi kommer komma in på det lite idag. Men bland annat liksom skillnader mellan urfolk, nationella minoriteter, invandrande minoriteter och minoriteter som definieras utifrån andra parametrar och sådär. Och som vi vet och tyvärr är bekanta med så finns det ju situationer där stater kan och har eller för den delen inte har agerat på sätt som strider mot mänskliga rättigheter och även mot liksom minoritetsskyddet. Vi kan kanske börja med att säga att Sverige har ju åtagit sig att skydda och främja minoriteter och minoritetsspråk. Och det står även i första kapitlet andra paragrafen i regeringsformen att samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Vi kanske ska börja med att prata om det här med sannings- och försoningskommissioner. Elisabeth, kan du berätta vad är en sanningskommission?
Rent juridiskt så är ju den här kommissionen i den svenska kontexten definieras som en utredning. Så att det är en egen myndighet kan man säga med de regelverk som följer med en myndighet och den så att säga, självständighet som man har. Men tanken med den här sannings- och försoningskommissionen det är ju att vi ska... Vårt arbete ska förhoppningsvis bidra till en upprättelse för den här minoriteten som vi talar om. Tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och också främja försoning. Försoning är ju som bekant ingenting man kan beställa utan det är ju någonting man kan arbeta för. Så att det är väl lite bakgrunden till att den här kommissionen har kommit till.
Mm. Jättespännande att du kom in på det också, just den rättsliga statusen. För det är ju någonting som vi såklart funderar över på kursen. Och, så. Och just begrepp så, som sanning och försoning, det kanske inte är typiskt juridiska begrepp. Hur tänker du med det i förhållande till?
Det är ju en jättefråga, det skulle vi kunna ha ett seminarium om. Alltså, sanning, vad är sanning? Vi tror ju inte, eller jag tror ju inte att vår kommission kan ha någon slags monopol på sanningen eller ens ha någon förhoppning om att vårt arbete kommer leda till en sanning. Därför att det finns många olika sanningar. Min förhoppning är att vi kommer att kunna visa på några av de sanningarna och ge röst till människor som inte har haft någon röst eller vars röster har liksom tystats ner. Vi kan ju återkomma till några exempel på det, men jag tror att det är viktigt att hålla i huvudet att sanning, det finns inte bara en sanning, det finns många sanningar. Så vi ska ju titta på förhållanden då under 1800- och 1900-talet och framförallt då alltså försöka kartlägga assimileringspolitikens anspråk på språk och kulturförändringar. Och då ska vi försöka beskriva då konsekvenserna av den här assimileringspolitiken för hur konsekvenserna blev för minoriteten. Som kollektiv.
Just det.
Och det det ska vi ju då göra bland annat genom att intervjua människor som har egna berättelser, som har varit själva så att säga, utsatta för den här assimileringspolitiken.
Hela den här tanken gissar jag då, om man skulle försöka ta på sig dåtidens glasögon, att det var en syn där majoriteten och kollektivet tog över. Och nu ska man också bedöma en sanning för en minoritetsgrupp i kollektiv. Det kan ju också uppstå svårigheter i det kanske. Och liksom synliggöra de enskilda rösterna.
Jo, men absolut. Och sen en annan fråga som vi har stött på, som kanske liksom bara ökar i kraft när allt eftersom arbetet fortskrider här, det är ju att det är ju inte kommunicerande kärl, utan en minoritets rättigheter kan inkräkta på en annan minoritets rättigheter eller önskningar, eller så det är inte bara så att säga majoriteten mot minoriteten, utan det kan vara olika grupperingar inom samma minoritet kanske till och med. Men vi ser ju det till exempel i min kommission då, när det gäller samers rättigheter kontra tornedalingars rättigheter. Och där ingrepp, lagstiftning och så vidare har, alltså som har skett såklart med de bästa intentioner, ibland har lett till motsatsen. Alltså att man har ställt grupp mot grupp. Mm. Grupper som tidigare då under generationer har arbetat tillsammans. Och då tänker jag till exempel på renskötande samer kontra samer som inte är renskötande. Eller samer kontra tornedalingar.
Just det. Det har ju fört, som jag förstår det här är, som du sa innan, att det här är den första sannings- och försoningskommissionen i Sverige. Det har ju också, om jag uppfattat rätt, fört samtal om att ha en liknande sannings- och försoningskommission för samer. Vad tror du om en sån utveckling? Tror du att det skulle vara önskvärt eller att det skulle krocka på något sätt så som du beskriver nu med de här grupperna?
Ja, det är roligt att du frågar det, för jag, just häromdagen så hade jag och mina två sekreterare i kommissionen ett möte med de personer på regeringskansliet som förbereder den här samekommissionen. Så den är på gång, så att säga. Ja, så de håller på och jobbar med direktiven för en samekommission. Och ja, det är väl en bra idé, kan jag tycka. Jag förstår också att de har tydligen tänkt sig att det arbetet ska ske i två steg. Man ska ha en sanningskommission först och sen så en försoningskommission efter det. Och det är möjligt att det är en bra idé. Vi har ju i vår sannings- och försoningskommission kunnat konstatera att arbetet är mycket större än vad vi hade kunnat förvänta oss när vi inledde. Och det beror ju kanske delvis på liksom de olyckliga omständigheterna att vi startade under att pandemin så att säga hann före oss. Men även andra saker som man möjligen hade kunnat förutse om man hade jobbat lite annorlunda med direktiven har lett till att det här arbetet är väldigt omfattande, och delvis så rör vi oss på obeforskat område. Så att det är nog klokt, kan jag tänka, att den här samekommissionen då får både längre tid och kanske mer resurser att jobba än vad vi har. Men det är spännande.
Tänker att finns det en risk i det att det då ytterligare blir två grupper som ställs mot varandra? Skulle man kunna tänka sig att den här kommissionen skulle ha gjorts både för båda de här två grupperna som en kommission?
Ja, definitivt. Du slår huvudet på spiken, Julia. Jag har tagit del av, jag tror att det var förra veckan, så vände sig en av våra intressentgrupper, om jag får kalla det för det. Det finns ju alltså föreningar som grupperar tornedalingar och kväner och lantalaiset, och de har ju varit väldigt delaktiga med att jobba fram direktiven för vår kommission. Nu har de begärt hos näringsdepartementet, för samekommissionen, den ligger hos näringsdepartementet och min kommission ligger hos kulturdepartementet.
Mm.
Jag vet inte varför, men så är det. Nu har STRT, som den här föreningen heter, de har vänt sig i en skrivelse till näringsdepartementet och begärt att de ska få vara med i framtagandet av direktiven för den här samekommissionen. De har hittills inte fått det, och det tycker de är anmärkningsvärt och upprörande och oroväckande, därför att de menar att, om man ska förenkla det lite, så säger de att vi har sett att samerna som minoritet och som grupp har blivit uppmärksammade och har fått resurser på ett sätt som vi aldrig har fått.
Mm.
Nu när regeringen är på väg att tillsätta en sanningskommission vad gäller samerna, så gör man det utan att ta hänsyn eller ens vilja lyssna på oss tornedalingar, trots att den här samekommissionen ska titta på frågor som berör oss också. Till exempel den här frågan om avvittringar som landrättigheter och hur man får använda jakt och fiske, vem som ska så att säga styra över det. Och det menar man att tornedalingarna också har en rätt att vara med i den dialogen. Mm. Det har jag full förståelse för, och det är oroande om att det verkar som att det finns en risk, i alla fall en ganska stor risk, för att det här arbetet så att säga ytterligare kommer att förstärka den här klyftan och den här spänningen mellan dessa grupper.
Jag förstår. Det är ju någonting som vi såklart vill undvika i sånt här arbete, tänker jag.
Mm.
Du pratar, nu ska jag gå tillbaka till att vara lite juridiskt teknisk här. Du pratar om direktiv i förhållande till kommissionerna och hur de utformas. Kan du berätta lite vad det är och hur måste du i ditt arbete förhålla dig till dem?
Jo, men alltså, som alla utredningar så har vi ju ett direktiv som är författat då av kulturdepartementet i vårt fall, tjänstemän där. Men det har skett då i nära samarbete och nära dialog med minoriteten självt. Och det tror jag är en viktig förutsättning för att vi ska kunna lyckas med vårt arbete. Mm. Därför att annars, om det uppfattas som att här har visserligen staten då kanske insett att assimileringspolitiken som man förde då under 1800- och 1900-talen inte var så bra i alla delar. Det finns anledning att titta på det och kanske vidta några åtgärder. Så är det ju viktigt att slutpunkten inte blir, alltså när vår utredning är färdig, så hoppas ju vi att det ska vara inte slutet på någonting utan början på en fortsatt process. Det är liksom inte realistiskt att vi ska kunna leverera några slutliga lösningar. Däremot så hoppas vi ju då att vi ska kunna visa på frågor som man kanske måste utreda vidare, eller antingen inom akademin eller så att säga genom ytterligare utredningar. Men också föreslå åtgärder, och det är ju lite för tidigt att säga vilka det skulle kunna bli, men åtgärder som syftar till att det som hände på 1800- och 1900-talet då, som vi kan ju återkomma till, att det inte ska kunna upprepas. Jag menar, vi har ju fortfarande i vårt samhälle och i vårt land så finns det ju frågor om assimilering, och det finns frågor om minoriteter och då är det ju bra om man kan dra lärdom av historien och inte upprepa de misstag som staten och kanske Svenska kyrkan och andra aktörer gjorde under historiskt sett. Så att, det är ju förhoppningen.
Mm. Precis, jag tänker att då, ni har liksom ramar som ni ska förhålla er till i ert arbete och lämna den här utredningen. Och sen är då tanken att det här inte ska läggas i någon byrålåda utan att det kommer jobbas vidare med. Och förhoppningsvis då, som du säger, att det här leder till någon förändring. Det tänker jag är en av riskerna med sånt här arbete. Om vi säger då att det här inte är, eller att det juridiskt sett är en utredning så att den inte är juridiskt bindande, så staten måste inte följa eventuella rekommendationer och sådär. Men säg att de gör det i det här förhållandet, så hoppas vi ju liksom att man ska lära sig historiskt, men vi ser ju också tendenser till att saker upprepas om och om igen. Att sen, nu löste vi det här som uppstod och oj, det var fel av staten att göra så. Och sen så händer det kanske i förhållande till en annan grupp på ett liknande sätt, men inte helt på samma sätt. Så då,
Nej. Det är men så är det ju. Och vi är ju oerhört medvetna om alltså, risken att vi väcker förväntningar som vi inte kan uppfylla. Den risken är ständigt närvarande för oss. Och vi kan ju bara göra det bästa vi kan. Och det var en av ledamöterna i kommissionen som uttryckte ungefär så här. När vi hade liksom en bordsrunda, virtuell sådan såklart, och där vi förklarade varför vi var och en hade tackat ja till att delta i det här arbetet. Och då var det en av ledamöterna som sa att jag vill bidra till det här arbetet och min förhoppning är att vi inte gör ont värre. Mm. Och det kan man säga en ganska begränsad ambitionsnivå, men det är oerhört viktigt alltså att vi är ingen domstol.
Nej.
Det finns klart definierat i våra direktiv att vi inte ska föreslå något ansvarsutkrävande. Alltså vi ska inte föreslå någon ekonomisk kompensation. Det är möjligt att man i slutet av det här arbetet kommer att säga att det kanske en senare utredning ska göra.
Man kanske inte berättar för att man vill förlåta direkt, utan också för att hjälpa till i det här sanningssökandet liksom, eller för att kunna ge sin del i alla fall av historien.
Jo, men så det är ju verkligen, det stämmer ju verkligen. Och vi har ju också förstått att det finns människor som har en historia att berätta, men som tycker att det här är väl inte så märkvärdigt det jag har att berätta, eller alternativt att jo, jag trivdes inte med min skolgång eller att bo på arbetsstuga. Jag var långt ifrån mamma och pappa och mina syskon var inte där. Men det, varför ska ni dra upp det nu? Mm. Vad kan det hjälpa mig? Eller någon annan?
Mm.
Så att vi har i vår kommission stött på erfarenheter av andra som har gjort liknande kommissioner. Det finns ju en sannings- och försoningskommission som jobbar i Norge. Och de ligger före oss i arbetet. Och så finns det en i Finland också. Och de ligger lite efter. Men då har vi ju förstått också vikten och nödvändigheten av att man har en beredskap för att hjälpa människor som kanske under att de väl har anmält att de vill berätta någonting, och så ordnar vi en intervju med dem och så får de berätta om sina erfarenheter, och sen kan det finnas möjlighet, eller vi har upphandlat det så att vi har möjlighet att erbjuda dem då ett samtalsstöd efteråt.
Mm.
Alltså, och det här gör ju vi så att säga, vi håller ju lokala myndigheter informerade om vad vi gör och planerar och så vidare. Men utöver det så har vi upphandlat så att säga, samtalsstöd för att kunna erbjuda till dem som kanske återupplever ett trauma när de berättar det. För många har ju aldrig, vad jag förstår, har aldrig berättat om de här jobbiga upplevelserna ens för sina närmaste. Och så gör man det när man är kanske väl till åren kommen, och då växer de här känslorna igen, och då ska vi så att säga kunna erbjuda att man kan prata med någon efteråt, och även de som intervjuar kan behöva det stödet, visar erfarenheter från andra liknande kommissioner.
Mm. En sak som jag funderar mycket på det här, för det här är väldigt många som redan varit inne på väldigt många olika aspekter och det väcker många svåra distinktioner och mycket också känslomässiga frågor. Men om man pratar om liksom staten i det här, har staten ett ansvar för att erkänna historiska fel?
Ja, det är ju en existentiell fråga.
Om vi börjar med liksom det juridiska ansvaret.
Ja, där är det ju nästan Karin som är bättre på att besvara det, kan jag tänka. Mm. Nej, men jag tycker väl, alltså, du sa, har staten ett ansvar? Då skulle jag säga ja. Mm. Har staten ett ansvar att erkänna? Kanske inte. Mm. Det beror ju lite på, tycker jag. För att, alltså, man kan ju också resonera som så att man säger att ja, men, ska jag, Elisabeth, så som någon så att säga, representant för Sverige, ska jag behöva erkänna att någon som möjligen skulle kunna vara så att säga, farfars farfars far eller så, gjorde fel? Hur långt sträcker sig det här ansvaret eller skulden som jag ska känna som delaktig? Det är jättesvårt, men jag tycker ju att när jag säger att staten har ett ansvar, så menar jag att staten har ett ansvar när man blir varse om att det finns ett problem eller kan finnas ett problem. Då har ju staten definitivt ett ansvar att utreda det. Mm. Att ta vara på de vittnesmål som finns och utreda och analysera och sen i bästa fall kunna komma med förslag på åtgärder som man skulle kunna vidta för att det här inte ska upprepas. Mm. Och jag tror ju inte, det kommer ju aldrig upprepas i samma form. Det är precis det du var inne på. Vad vi tittar på i Sannings- och försoningskommissionen, det handlar ju bland annat om de här skallmätningarna som Rasbiologiska institutet ägnade sig åt. Mm. Och jag menar, det är ju svårt att tänka sig att vi skulle så att säga återupprepa just det, att man skulle komma på att man skulle mäta hur höga pannor människor hade eller hur brett mellan öronen eller för att klassificera människor i bättre och sämre raser och typer. Mm. Men det kan ju finnas andra sätt att förminska och osynliggöra människor. Absolut. Så att, jag tycker definitivt att staten har ett ansvar. Och sen precis hur man ska formulera det, det överlåter jag åt andra.
Mm. Ja, jag tänkte ta till orda. Det är väldigt intressant att lyssna på er och väldigt lärorikt. Stort tack för det. Men kommentera Julias sista frågeställning, huruvida staten har ett ansvar. Och jag håller ju med om slutet, det vill säga staten har ett ansvar, och jag skulle vilja säga att det är ett politiskt ansvar från mitt perspektiv i första hand. Juridiken tittar ju framåt och är inte bakåtsyftande, och juridiken som maktmedel syftar till att justera eller korrigera eller förändra människors beteende, eller styra människors beteende. Mm. I någon mån och mening. Och om vi pratar om det som redan är äktum, så kan ju inte staten reglera det juridiskt så som det är. Utan att men det kan syfta till någonting annat, och just det som den här kommissionen som du har berättat om där. Det vill säga att leda till försoning och ursäkt, och att man sätter någon form av punkt för att gå framåt återigen. Mm. Och att man inte tittar bakåt i allt för hög grad, även om vi förstås lär oss oerhört mycket av historiska, och det blir man ju medveten om ju äldre man blir, hur viktig historien är för att förstå nutid och samtid. Mm. Och det är inget mossigt i det hänseendet, utan det, snarare det är en linje som inte bryts av naturliga skäl.
Jag tycker att det är jättespännande att höra det här också. Jag tänker mycket att det är lite som ni är inne på, att man kan ju ha ett ansvar. Och så uppfattar jag kanske dig, Elisabeth, i det här att kanske inte att erkänna och ta på sig den skulden själv, men att inte heller på något sätt mörka det som har hänt, för då blir det ju snarare en skuld på den som döljer det. Alltså det kanske är som du säger, när man har fått reda på det och det här är utrett, att fortsätta att dölja den historien kan ju i sig vara ett nytt typ av övergrepp. Mm. Liksom så.
Nej, och jag tänker på, alltså, vi har ju olika temaområden i vår utredning, och ett tema har jag ju redan nämnt då, eller två egentligen. Ett är ju då det här med skallmätningar och rasbiologi och kvarlevor som finns på museer och på andra håll, hur man ska resonera kring det. Jag har nämnt de här arbetsstugorna som var en form av vad vi skulle kalla internat då, där dit barn skickades. Barn som bodde kanske långt ifrån skolan och det fanns ingen gångväg, ingen landväg, och det var för långt för dem. De skulle inte fått någon skola om de inte bodde på de här arbetsstugorna. Så det var ett tema. Och ett annat tema är ju då språket. Alltså, och där tycker jag att det finns, i alla fall för mig, så väldigt mycket, många paralleller till de problem och de utmaningar vi brottas med idag i alla samhällen, nämligen hur man ska se på flerspråkighet. Det fanns ju en tid när den allmänna uppfattningen var att det var inte bra för små barn, eller det var inte bra för barn att tala flera språk, för det skulle bara leda till att de blev halvspråkiga, de skulle inte prata något språk ordentligt. Och vissa språk ansågs finare än andra. Och här tycker jag då, det har slagit mig väldigt, eller berört mig ska jag säga, väldigt starkt, att man, det språk som den här minoriteten, eller ja, inte alla, men det minoritetsspråk vi pratar om här, det är ju meänkieli, och det är då en varietet av finska. Mm. Och det betyder ju då att för vissa personer som talade meänkieli som barn, när de kom till skolan så fick de höra att det här var, man sa aldrig, eller sa, det vet vi ju inte, men det var aldrig formellt förbjudet för barnen att tala meänkieli. Men vissa skolledare och lärare uppfattade det så att myndigheterna, skolledningen, staten önskade att barnen skulle prata svenska. Och då skulle man prata svenska även på rasterna. Och det var till och med så att meänkieli då, jämfört med riksfinska, betraktades som en sämre form, en dialekt av finska. Mm. Så att till och med de som så att säga tog sig över Torne älv och kom till en finsktalande del av Finland, alltså där finska var huvudspråk, konstig finska de talade. Och det här, människor reagerar ju olika på sånt, men väldigt många liksom slutade att använda sitt modersmål, eller till och med så har jag hört någon som har citerat som har sagt att när jag får frågan vad mitt modersmål är, så vet inte jag det, därför att jag lärde mig meänkieli först, det var det mina föräldrar talade. Jag kom till skolan fick jag veta att svenska var mitt modersmål. Mm. Så jag vet inte, jag har inget modersmål. Och det här är ju, tycker jag, liksom oerhört sorgligt när man hör de här berättelserna. Och jag tror att det finns mycket, mycket vi kan lära av det, så att säga. Och i framåtsyftande, som Karin säger, att det, när vi går in på juridik och politik, så är det ju så att skälet till att vi ska studera vad som hände tidigare, det är ju för att vi ska lära oss och inte upprepa de här misstagen.
Det är spännande att du kommer in på juridik och politik. Kan saker alltid lösas politiskt eller juridiskt?
Ja, juridikens roll är ju att vara konfliktlösande. Och i de här sammanhang som vi har pratat om nu, så finns det ju en viss risk, överhängande risk i vissa sammanhang, att den också skapar eller återskapar de gamla konflikterna, men kanske till och med också skapar nya konflikter.
Mm.
Och den typen av avvägningar och hur man ska gå fram, hur långt tillbaka i tiden man ska göra den här typen av undersökningar och vilka historiska händelser som man ska titta närmare på, måste man ju då politiskt värdera. Och se vilka värden är det vi vinner och vad är det som står på spel i nutid. Vad är det för någonting som vi möjligen riskerar då att skapa. Som inte kanske gör att saken blir bättre av det som redan har hakt rum.
Mm.
Så det finns ju en skiljelinje mellan politiken och juridiken på så sätt.
Ja. Absolut.
Nej, men jag skriver under på allt det du säger, Karin. Och det var någonting som... När jag jobbade som domare i Europadomstolen så tänkte jag så många gånger att jösses, jag önskar att jag hade mera kunskap, dels när det gäller historia men också hur, alltså rent konstitutionella frågor och konstitutionella resonemang. Därför att en hel del mål som kom, alltså klagomål som kom till Europadomstolen, var ju typiskt sådana ärenden som i alla fall enligt min uppfattning aldrig skulle ha hamnat där, utan Europadomstolen är ju en domstol med en domstols möjligheter och begränsningar, och när till exempel Nagorno-Karabach-konflikten kom upp som ett klagomål beträffande markanvändning faktiskt, så insåg man ju, eller jag i alla fall snabbt, att det här är ju ingenting som Europadomstolen någonsin kommer att kunna lösa. Det här kräver helt andra verktyg. Det här måste, här måste man ha politiska verktyg, diplomati och politik.
Mm.
Det finns ju vissa typer av konflikter som borde vara bättre att man löser politiskt, tycker jag. Men som sagt, jag har inte sysslat med politik själv, så det kanske är därför jag säger så.
Jag tror att det är väl det som har sagt mycket i förhållande till, liksom, om vi tar Girjas som exempel, att det här var, försökte lösas på politisk nivå, men det var många starka krafter åt olika håll som kanske gjorde att det här var en fråga som inte alla tyckte det var så lätt att ta i.
Nej.
Och det är ju viktigt att komma ihåg att det är lätt för oss att säga att det kanske inte är den bästa vägen att ta det i domstol. Men när vi väl är i domstol så måste ju domstolen avgöra tvisten.
Mm.
Och då kan inte domstolen säga, nej, lagstiftande, här får ni ta tillbaka.
Det återremitterar.
Exakt. Ja. Så det är också, jag tänker för liksom studenterna med sig, att det är, när det väl är i domstol så är det en tvist som måste lösas. Och det innebär också i sig många kompromisser ofta. Även om lagen såklart ska tolkas och följas, så är det ju inte alltid det är inte alltid ja- och nej-frågor som vi jobbar med. Liksom.
Nej, men det är väl snarare aldrig det. Utan, och du var ju inne på det också, att säga att lagen ska tolkas.
Om vi går tillbaka liksom lite till grunderna, vi har pratat specifikt om sanningskommissionen, pratat lite om politik och juridik i det här. Men rent faktiskt, liksom, vad är ett minoritetsskydd? Finns det något sånt i Sverige och vad är i så fall det?
Ja, men alltså, det finns ju ett minoritetsskydd och det finns ju både i enlighet med nationell lagstiftning, och du var själv inne på våra grundlagar, där finns det ju ett skydd så att säga, men sen har ju då mer specifikt, kan man väl säga, minoritetsskydd och när det gäller minoritetsspråk till exempel vuxit fram i en internationell kontext, tror jag, när Sverige har ratificerat olika konventioner som syftar till att skydda minoriteters traditioner, kultur, språk och så vidare. Så att där är ju vi en del i en större rörelse. För det var någon som ställde frågan i något sammanhang, att varför kommer de här frågorna upp nu? Liksom, varför är det det har funnits samer hur länge som helst och det har funnits tornedalingar i ganska många hundra år också. Mm. Och varför kommer de här frågorna upp nu? Och det är väl, tror jag, svaret finns i en internationell kontext. Alltså att man har blivit medveten om de här frågorna med hjälp av internationellt samarbete, eller i internationellt samarbete. Men jag tror att Karin har ett mer vetenskapligt svar på den frågan.
Ja, jag håller ju med dig att mycket härrör från det folkrättsliga perspektivet, det som händer utanför våra gränser. Och kanske att vi utifrån ett konstitutionellt perspektiv, RF, har ett ganska svagt skydd för minoriteter i den bemärkelsen som vi diskuterar här idag. Vi har 1-2 där det finns ett målsättningsstadgande och sen finns det ett förbud mot att diskriminera på grund av att någon tillhör en minoritet. Men i övrigt så är den typen av uttalade förbud eller skydd väldigt frånvarande. Om vi då inte ska räkna in rättighetsskyddet som också ett minoritetsskydd, vilket jag tycker man bör tänka över. Alla rättigheter kanske inte kan appliceras i det perspektivet, men många rättigheter är ju grunden ett sätt att skydda vissa minoriteter, exempelvis religionsfriheten, yttrandefriheten också, i syfte att den som inte tycker som den stora gruppen tycker ska få säga detta utan att drabbas av sanktioner, eller att få vara religiös minoritet i ett samhälle när majoriteten tycker och tänker något helt annat. Så rättighetsskyddet är ju ett skydd för minoriteter. Men sen också utifrån det rena, om vi ser kursrelevant, när vi pratar minoritetsskydd utifrån det konstitutionella skyddet och regeringsformen, så finns det ju minoritetsskydd i både regeringsformen och RO som syftar till att finns det ett visst underlag i riksdagen, så ska det underlaget, den lilla majoriteten då, eller inte majoriteten, minoriteten, få väcka frågor, exempelvis om det kvalificerade förfarandet i andra kapitlet. Eller också få väcka frågor till debatt i kammaren. Med risk att man kan bli överkörd av majoriteten. Men man får väcka det och ta upp det till prövning. Så där finns ju också en form av minoritetsskydd.
Det är spännande just med minoriteter och definition. Så jag tänker du tog upp till exempel diskrimineringsskyddet. Och där är det klart att det på många sätt kommer in skydd för minoriteter. Men också för grupper som vi kanske klassiskt sett inte ser som minoriteter rent i en mängd massa, så att säga. Men man pratar om olika typer, men hur skulle ni säga att man definierar en minoritet?
Oj.
Också en lätt och kort fråga.
Ja, men one-liner på den, Karin.
Ja. Det är väl att man lever i ett sammanhang där man är i färre antal än vad majoriteten är. Och att man har vissa särdrag kulturellt, språkligt och eller religiöst. Klassspråket är ju en viktig del, tror jag. Och med vilket också följer kultur och liknande.
Jag tänker att det kan vara också kanske en subjektiv, alltså det här tänker jag är kanske objektiva kriterier i liksom hur man definierar en minoritet, i att vi är en liten grupp som talar det här språket, men kanske också att man själv identifierar sig som en del av den gruppen eller liknande.
Jo, men det har väl varit, eller är väl också en sån här ett politiskt ställningstagande, att man säger att minoriteten ska ha rätt att definiera sig själv. Så att till exempel har ju den frågan kommit upp, vad jag förstår, i många sammanhang när det gäller samer. Vem är same? Är det en som sköter renar? Ja, säger vissa i minoriteten. Andra säger att ja, men same är man om mamma och pappa är same. Eller om mamma eller pappa är same. Och andra åter säger att ja, men man är same om man så att säga inte bara lever på rennäring, men också att man omfamnar och omfattar samisk kultur och språk och så vidare. Så att det där är också en jättefråga. Men jag tror att det ligger mycket i att man att minoriteten måste ha så att säga rätt att definiera sig själv, vem som tillhör minoriteten.
Mm. Absolut. Om vi liksom tänker det här åt andra hållet, vi säger att det här skyddet blir ännu starkare och liksom, vi har ett utvecklat minoritetsskydd och att det, förhoppningen är ju liksom att minoriteter inte ska lida någon typ av skada från staten. Kan man då säga att det här ansvaret tar slut någonstans? Liksom, hur långt ska det här ansvaret sträcka sig?
Bra fråga, jag har aldrig formulerat det eller hört. Nej, men det så.
Men jag skulle nog säga att du har rätt i det, för du gör det aldrig, för varje generation måste besvara sin samtidsproblem som dyker upp, och de ändras hela tiden med tidens förändringar. Så det är ju ett ständigt pågående arbete, och det, därmed sagt att man, det beror ju på hur man definierar det, men det är ett ständigt pågående arbete.
Ja, nej, men det är jättespännande det du säger, därför att det är också så att en sak som jag har lärt mig under det här arbetet med sannings- och försoningskommissionen, det är att kränkningar kan gå i arv. De går i arv alltså. Så att en person som blev kränkt i sin barndom, kanske slagen eller sexuellt utnyttjad, även om han eller hon aldrig har berättat det för sina barn och eller barnbarn, så finns den här upplevelsen, den här kränkningen, det här traumat kan så att säga leva vidare i generation efter generation. Och det gör ju att ett sånt här sannings- och försoningsarbete aldrig tar slut. Precis som du säger, Karin, det är, man hoppas ju att man kan sätta igång ett sånt arbete, men sen så måste så att säga generationerna ta vid. Och det här är aldrig slutfört, utan det pågår ständigt och det får ständigt nya facetter så att säga. Det är beroende på omständigheter runt omkring. Absolut. Så att det stämmer ju verkligen.
Det är, jag tänker också att det kan ju uppstå nya minoriteter i nya situationer, och det kan ju finnas minoriteter som är majoritet i en geografisk del, men i liksom ett större sammanhang i en minoritet eller liksom så. Jag är jätteglad för det här samtalet. Jag tycker att vi har rört många spännande och också väldigt svåra frågor. Jag tänker att det kan vara bra för studenterna att förstå att det inte alltid finns svar, utan att mycket också kan ligga i det juridiska samtalet och prata om de här frågorna.
Och att studenterna själva har en aktiv roll att spela. För det också, det har jag faktiskt, jag vill tillägga det, att i våra direktiv i sannings- och försoningskommissionen så är det speciellt poängterat att vi ska hämta in berättelser från de som har någonting att berätta. Och det inkluderar även unga människor idag. Därför att de var inte på arbetsstugor, de var inte skallmätta. Men de har på något sätt ändå ärvt den här, i vissa fall då, ärvt det här traumat. Och det är viktigt för oss att förmedla att även deras berättelser och deras historia och deras förväntningar är viktiga för oss att ta in. Vi lämnar ju över till den yngre generationen att arbeta vidare med de här frågorna, och de finns ju kvar. Alltså, när vi pratar mycket om Tornedalingarnas kommission, men det finns nya minoriteter, precis som du sa, Julia, och nya frågor att hantera, nya utmaningar. Så att det här är jättespännande och roligt att arbeta med. Men också man inser varje dag att det är ett jättestort område. Så det finns plats för många krafter och många idéer och många människor.
Ja, jättespännande. Jag tänker att vi kanske ska börja runda av vårt samtal för idag. Men om ni skulle liksom få ge något tips till studenterna som läser kursen. Elisabeth, du var lite inne här på studenttips. Men någonting som du skulle vilja säga till dem?
Ha ett öppet sinne, och juridik är bra, men juridik löser ju inte alla frågor. Så att, som jag var inne på lite tidigare, att i min gärning både som advokat men kanske ännu mer som domare i Europadomstolen, så insåg jag att det är bra med perspektiv och prata med folk som pluggar andra saker än vad ni gör och läs på, det låter jättetråkigt, men alltså intressera sig för politik och historia och statskunskap liksom. Det är inte bara viktiga arbetsredskap för en jurist, men det är också jättespännande, för man ser att allting hänger ihop.
Det är ju en annan. Förra podden pratade vi lite om studieteknik och tips och så. Då var ett tips att se systematiken, och det är ju verkligen en del i det. Och jag tipsade också om att låta det vara lite luststyrt, att det man tycker är kul, att man liksom kan läsa vidare och verkligen låta de här intressena som man har fördjupas med hjälp av både juridik och andra ämnen. Liksom. Jättebra. Tack, Karin.
Stort tack för det här trevliga samtalet. Jag är imponerad av allt som har kommit fram här idag. Och jättekul att ni båda är här och att Julia tar sig an detta projekt som vi har inlett för statsrättens del. För har vi egentligen inget mer att säga än det Elisabeth sa avslutningsvärt. Men var vaken och intresserad av din omvärld.
Mm.
Även om vi i viss mån utbildar skickliga tekniker. Juridik är ju en teknik, och att man ska kunna det som domare exempelvis. Så har vi också ett oerhört stort behov av mogna och intresserade studenter som ser sin omvärld och vill förstå den. Mm. Så var vaken för det som händer utanför studiekammaren, mitt tips.
Absolut, och våga ställa frågor där juridiken kanske inte alltid räcker till.
Så stort tack för samtalet.
Tack så mycket.
Tack så mycket, det var jätteroligt att få vara med på mitt gamla universitet.
Ja.
Tack för idag, och så ska vi också passa på att tacka Peter Bergström som har gjort våran fantastiska introlåt och musiken som vi har med i podden. Så tack för det.